P1, Sveriges Radio.
Efter nästan 3 år av strejk fackförbundet IF Metall avbryter stridsåtgärderna mot Tesla, hör IF Metall om en stund.
Centerpartiet öppnar för möjligheten att slopa karensavdraget vid ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna.
Följ med till det lördagsöppna kaféet i Jerusalem som blivit skådeplats för den djupa konflikten mellan ultraortodoxa och sekulära i Israel.
They were banging on the windows, they were screaming, they were shouting, they were pushing, they were hitting. It was a violent scene.
Och israeliska bosättare på Västbanken väcker internationell upprördhet efter att de har belägrat palestinska familjers hus sedan i söndags.
Och i vår nästa timme, popfenomenet Sara Larsson är i Sverige för Way Out West.
I studion Susanne Westergren och Ida Svansbo.
Ja, fackförbundet IF Metall avbryter alla stridsåtgärder mot Tesla efter närmare 3 år av strejk.
Det här beskedet kom för bara en liten stund sedan och vi har med oss Knut Kainz Ågnerud i studion, Ekots ekonomikommentator. Knut, varför avbryts den här strejken?
Alltså den enkla förklaringen är att det finns ingen längre som vill eller kan strejka på Tesla. Eftersom enligt LO så har Tesla då köpt ut de sista medlemmarna i facket och förmodligen betalat dem ganska bra.
Mm. Strejken har ju pågått i närmare 3 år för alla de som inte har hängt med i svängarna. Vad grundar den sig i?
Men grunden är förstås det här att Tesla aldrig varit intresserad av ett kollektivavtal i Sverige och storägaren, världens rikaste man, Elon Musk, har aldrig haft en särskilt positiv inställning till den fackliga rörelsen. Och det här stack ju ut den traditionen i Sverige sedan 1938, Saltsjöbadsavtalet, är ju att de flesta svenska företagen då går med på kollektivavtal, för det har liksom gynnat både arbetsgivare och arbetstagare. Det är färre konflikter, det är färre strejker och det har varit liksom ganska lönsamt för både företagen och Sverige. Och här kommer ett företag som har en annan tradition, ett amerikanskt företag som tycker att det där är inte vi intresserade av. Då drog LO igång en strejk.
Sitt kvar Knut Kainz Ågnerud. Simon Pettersson är med oss också, avtalssekreterare på IF Metall. Vad känner du idag?
Nej, men det är klart att det är en dag som är sorgesam, såklart. Så idag har förbundsstyrelsen IF Metall fattat beslut om att avsluta de här stridsåtgärderna, och det är ju till följd av att Tesla inte har tecknat ett kollektivavtal utan istället har gjort något så exceptionellt som att köpa ut alla IF Metalls medlemmar och förvägra dem rätten att få ett kollektivavtal och det inflytande som ett avtal ger. Det här är ju exceptionellt och aldrig tidigare skådat faktiskt.
Nej. Vad tänker du om att det tog slut så här?
Nej, men ja, det är en besvikelse såklart. Alltså, jag tycker att alla arbetare, alla löntagare i Sverige förtjänar att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal. 9 av 10 löntagare i Sverige gör det, så att vi har ju väldigt goda siffror i allmänhet. Men jag tycker att alla ska göra det, och ja, det är bekymmersamt. Så är det.
Mm. Vilka summor handlar det om, kan du säga det?
Ja, men det är lite olika summor. De har träffat enskilda överenskommelser med individer om det här. Men det är ju betydande belopp som de har lagt på bordet till våra medlemmar. Mm.
Vad säger det här om den svenska modellens styrka?
Nej, men så, det får man väl att säga att modellen går ut på att vi ska reglera de här frågorna i kollektivavtal. Och här har vi inte lyckats göra det. Men jag tycker inte att man ska dra allt för stora växlar när det rör modellen. Som jag sa tidigare, 9 av 10 svenskar omfattas, eller löntagare i Sverige omfattas av kollektivavtal. Och vi är snart in i en avtalsrörelse där ett par miljoner människor ska vi teckna nya riksavtal, och det kommer vi att lyckas med. Så att modellen står sig stark och den klarar hårdare törnar än det här, så är det.
Vad tycker du om att medlemmarna gick med på det här?
Ja, men vår inställning är att de här medlemmarna har ställts inför ett val som vi stöttar dem i 100% i deras val. Det här är faktiskt fenomenet att en arbetsgivare erbjuder en summa pengar mot att sluta. Det är inte unikt. Det förhandlar vi om varje vecka i vår fackförening, och det gör väldigt många andra också. Och vi har alltid som princip att det är våra medlem som bestämmer vad som är bra och dåligt. Vi är medlemmen i det. Så vi har inga invändningar mot att de har gjort den här överenskommelsen.
Inga invändningar mot överenskommelsen, hörde jag genom. Det blev lite vajsing på uppkopplingen här och smällan. Men jag måste ändå fråga, när du säger att det är betydande summor, betyder det att du vet summorna eller betyder det bara att du vet att de är betydande?
Jag har en rätt bra insyn i vad det är för summor, ja.
Har du varit med om något sånt liknande förut, sådana summor?
Nej, det här är helt unikt att en arbetsgivare så här offensivt betalar ut pengar för att slippa teckna ett kollektivavtal, inte behöva ge dem schyssta villkor reglerat i avtal och det medbestämmande som följer av lagstiftning i Sverige som också följer av att man har kollektivavtal.
Ja, vi kämpar lite med ljudet här med Simon Pettersson, avtalssekreterare på IF Metall. Vi hoppas att det håller en sväng till. Ni lyckades inte undvika nolltaxering för de strejkande och inte heller rädda deras sjukpenninggrundande inkomst. Något som har gjort en hel del missnöjda. Hade ni kunnat göra någonting annorlunda?
Ja, nej, men det stämmer ju. Alltså, enligt gällande regler så ska konfliktersättning vara skattefri. Men det här har IF Metalls förbundsstyrelse täckt upp med att vi har fattat beslut om att medlemmar ska gå skadeslösa och det har vi har betalat ut pengar till personer som inte har fått det stöd för samhällsstöd som man har haft rätt till om man hade haft en sjukpenninggrundad inkomst. Så det finns eller fanns då en lösning på plats och som fungerade som den skulle. Mm.
Men hade ni kunnat göra någon annorlunda när du tittar tillbaka på hur det slutar nu?
Du tänker på strejken i allmänhet?
Ja.
Ja, nej, men det är jag också övertygad om. Vi har strejkat i över 1000 dagar här, en del människor. Och det här liknar ingenting annat i vårt förbundshistoria och på svensk arbetsmarknad. Det vore konstigt om alla beslut i det här i den här konflikten har varit helt perfekta vid varje givet tillfälle. Så det är jag övertygad om att vi hade kunnat göra. Men det kvarstår faktumet att Tesla aldrig kommer att göra en överenskommelse med arbetare. Det är det beskedet vi får av dem. Och det spelar ingen roll vad överenskommelsen är. Om vi skulle vilja att komma överens om att de skulle få ett äpple om dagen skulle de avvisa det. För de skriver inte under samma papper som en arbetare gör. Och det är beklagligt och hör inte hemma i Sverige, tycker jag.
Vi går till Knut Kainz-Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Varför har motståndet från Tesla varit så starkt i den här konflikten?
Ja, det är ganska svårt att veta eftersom de har varit väldigt svåra att kommunicera med. Jag har själv sökt dem ett antal gånger de här åren och det är nästan aldrig de ens svarar. Och än mindre från huvudkontoret i USA. Elon Musk tror jag han twittrade igång när det hette Twitter 2023 att han tyckte att det här var galenskap. Men man ska komma ihåg också att den här konflikten är ju inte unik i Teslas historia. För det första så har man också bråkat rejält i Tyskland med tyska IG Metall. Det har man heller inget kollektivavtal, där man är mycket större än i Sverige. I USA finns det en lång rad pågående rättstvister, inte bara mot arbetstagarna och deras organisationer utan det handlar också om anklagelser om sexuella trakasserier och olika typer av diskriminering och liknande. Och då brukar bolaget väldigt snabbt gå till motattack juridiskt. Så det är ett bolag och vars ledning inte har problem med att driva juridiska konflikter. Och vi ska också komma ihåg att det har varit ett skäl faktiskt till att svenska sjunde AP-fonden, den här jättestatliga pensionsfonden där de statliga pengarna förvaltas, som har stora investeringar i amerikanska bolag. De också var stora ägare i Tesla. De sålde hela sitt innehav för något år sedan. Bland annat på grund av att man ansåg att man hade kränkt fackliga rättigheter och motarbetat då fackbildning för de anställda. Och man ansåg också att alla de konflikterna, det var en risk helt enkelt för avkastningen i framtiden. Man kanske förlorade. Det var mycket fokus dessutom på det här, istället för då att bolaget skulle tjäna pengar och sälja bilar.
Men vad tror du det här kommer få för betydelse för fackliga rättigheter och den svenska modellen? Och...
Så det är jättesvårt att säga. Jag har ju inte sett att det står stora bolag i kö nu på att liksom säga upp de här avtalen och dra sig ur kollektivavtal. Det finns ju några exempel de senaste åren på andra strider. Vi har haft Klarna till exempel, det här techbolaget. Och vi hade ju tidigare amerikansk leksaksbutik och koncern som faktiskt det slutade med konkurs för dem. Så där i princip vann man då. Men däremot tror jag att i omvärlden har man följt det här väldigt noga. För liksom, det här kan ju också påverka synen på hur man förhåller sig till just de här amerikanska jättarna som har en helt annan tradition vad gäller fackförbunden och den här typen av kollektivavtal jämfört med Europa. Hur ska vi göra ifall man vinner eller förlorar här? Så att det kan ju påverka.
Men hur stort bakslag skulle du säga att det här är?
Ja, det handlar inte om många personer. Det är inte många som jobbar på Tesla i Sverige i början. Det var några, om jag minns, några serviceverkstäder och några tiotals personer i slutändan som formellt strejkade på de här serviceverkstäderna. Så det har varit mycket sympatistrejker också. Så det har inte varit någon stor strejk. Vi har haft mycket, mycket större strejker i Sverige historiskt. Men vi har sedan haft så här lång strejk och så här symbolladdad strejk. Och vi i media har ju rapporterat enormt mycket om det. Och jag tror också att det har bidragit lite grann till att den här sympatin som jag tror att en hel del kände för strejken inledningsvis, där många Tesla-ägare till och med började skämmas lite grann för man åkte runt i en Tesla, och vi såg också en viss nedgång i försäljningen som kan delvis ha med det här att göra, att det mot slutet kanske liksom avtog, man började tröttna lite grann på att sluta bråka nu, och de här katt- och råttalekarna, det verkar som ändå som Tesla får in sina bilar till Sverige trots strejken, och det var massa konstiga turer kring nummerskylten och det ena och det andra. Man sa att ja, men lägg ner och gå vidare, tror jag en del tänkte. Mm.
Och nu var du ju inne på det där, det är inga amerikanska bolag som står i kö där, men vad tror du att det kan få för effekter framåt där?
Ja, men det är klart att det kan finnas en utmaning. Svenska regeringen och Sverige vill ju gärna attrahera utländskt kapital och gärna amerikanskt IT-kapital. Vi vill gärna bygga stora datahallar. Vi vill ha hit de stora techjättarna till exempel. Och det kan ju skapa liknande utmaningar framöver. Även om de inte är särskilt personalintensiva så finns det även viss symbolik där också om man vill teckna kollektivavtal eller inte.
Säger Knut Kainz Rognerud som är Ekots ekonomikommentator. Vi hörde också Simon Petersson, avtalssekreterare i IF Metall.
På totalen så måste det vara så att kostnaderna för företagen går ner så att de kan anställa. För det är ju företagen som skapar jobb. Och det är ju hjärtat i vår politik, det här valet. Vi måste komma upp från bottennivån i EUs arbetslöshetsstatistik, och vi måste se till att vi kan skapa 150 000 nya jobb.
Men om karensavdraget då skulle kosta företagen, säg 20 miljarder, säg något du ser framför dig som skulle kunna kompensera det.
Ja, det får vi förhandla om.
Ja, jobbpolitiken var i fokus i Ekots partiledarutfrågning av Elisabeth Tand Ringqvist.
Sänkt skatt på arbete, förändring i A-kassan och frågan om slopat karensavdrag avhandlades.
Och att centerledaren öppnade för att diskutera ett slopat karensavdrag har väckt reaktioner hos flera ministrar på högersidan, där man nu anklagar centern för att låta sig bli överkörda.
Vi har med oss Tina Aldebani, ledarskribent på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Gustav Lindskog, politisk redaktör på Östersunds-Posten som är en centerpartistisk tidning. Och Patrik Kronqvist, politisk redaktör på Expressen som är oberoende liberal. Välkomna alla tre.
Tack så mycket.
Tack.
Ni har ju alla lyssnat på Ekots partiledarutfrågning av Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist. Om vi ska börja med dig, Gustav Lindskog. Håller du med om det vi sa i parannonsen här, att Centern låter sig bli överkörda?
Jag vet inte om det är att låta sig bli överkörd. Jag ser det däremot som helt klart en öppning för förhandlingarna efter valet. Det är ju trots allt de som kommer avgöra vilken politik som vi kommer se nästa mandatperiod.
Men du, alltså det svängde ju snabbt här. I SVT igår så sa Tand Ringqvist ganska tydligt nej till att gå med på att slopa karensavdraget. Idag öppnar hon ändå för att diskutera saken. Hur tolkar du den där vändningen?
Ja, alltså jag tolkar det som att man kommer närmare valet helt enkelt. Det förvånar mig lite att man har valt att gå ut så hårt åt ena hållet igår och sen så åt andra hållet idag. Jag hade förväntat mig den linje man har idag hela vägen så att säga. Jag är ganska tacksam att den här debatten inför valet nu handlar om den ekonomiska politiken och de reformer som trots allt kommer påverka det svenska folket istället för att fastna i liksom kulturkrig eller vem som kan samarbeta med vem. Därför så tycker jag att den här liksom vändningen ändå är positiv.
Betyder det att man är närmare ett samarbete mellan Centern och Socialdemokraterna?
Jo, men det skulle jag nog kunna säga. I vilket fall så är man ju beredd att prata om sakpolitiken. Jag skulle hoppas att man är beredd att prata om den med alla partier. Men absolut i det här fallet så är det ju ett sätt att närma sig Socialdemokraterna för att kunna prata om alltså reformerna som man ska kunna lägga sen efter valet.
Tina Aldewani, ledarskribent på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Hur tolkar du Centerpartiets vändning där man nu alltså öppnar för förslaget om att slopa karensavdraget?
Men jag tror att egentligen så har hon, Elisabeth Thand-Ringqvist, alltid varit ganska öppen för det här och att öppen för att kompromissa. Och jag tyckte faktiskt att redan innan den här intervjun så kunde man ändå utröna att nej, men hon vill kanske inte slopa karensavdraget, men hon kan tänka sig att göra det. Och så, för att då hon kom ju också med ett motförslag att så här, om man har ett kompensationssystem, man tittar över arbetsgivaravgifterna, hela tiden så har hon öppnat upp för det här. Och det blev väldigt tydligt nu, för det var väldigt stora rubriker igår kväll efter att hon var med på nyheterna, och nu så låter det som att hon har vänt. Men jag tror inte att det är en vändning, för att någonting som faktiskt har genomsyrat hennes ledarskap, till skillnad från Annie Lööfs, det är att hon faktiskt inte verkar ha några röda linjer på riktigt. Hon är öppen för att kompromissa. Hon säger inte nej. Och jag menar, om vi drar det till sin spets, skulle hon stå i valet mellan att ha Jimmy Åkesson som vice statsminister och Nooshi Dadgostar som socialminister, då tror jag att hon skulle få acceptera Nooshi Dadgostar. På det sättet har hon färre röda linjer än vad Vänsterpartiet har. Det är så jag har tolkat henne. Och det är ganska stor skillnad från Annie Lööf som hade en liksom mer aggressiv framtoning, fler röda linjer. Och jag tror att egentligen så handlar det om i grund att hon vet vilka hennes väljare är. Och det är inte kanske bara de som alltid har röstat på Centerpartiet, utan det är de som vill se Magdalena Andersson som statsminister. Mm. Så de faktorerna tror jag verkligen påverkar varför hon är så kompromissvillig också. Mm.
Så du delar inte den här kritiken om att Centerpartiet låter sig påverkas av Socialdemokraterna? Det är inte en bild som du tycker är rättvis?
Jag tror att de påverkas av valet. Och jag tror att de påverkas av att de vet vilka opinionssiffror som de har att jobba med och vad de faktiskt kan kräva och vart gränsen går, och att de är öppna för att kompromissa. Jag är också glad att det här börjar handla lite mer om ekonomisk politik och hur det faktiskt går ut över människors vardag istället för det här kulturkriget som nämndes tidigare.
Patrik Kronqvist, politisk redaktör på Expressen, oberoende liberal. Vad tänker du om det här med vändningen och...
Nej, men jag, till viss del håller jag med Sina faktiskt, till min stora förvåning här. Jag tror att man anpassar sig lite grann efter väljarna. Det är ju så att Centerpartiets medlemmar och framförallt deras förtroendevalda är ju väldigt höger. Och det framgår ju också i de här undersökningarna. Men man har under Annie Lööfs tid fått väljare för vilka det är väldigt viktigt att man inte samarbetar med Sverigedemokraterna. Så att, samtidigt är det någonting skevt när jag hör de här kommentarerna och när jag hör också utfrågningen, att man pratar om att det var skönt att jag får prata om ekonomisk politik och inte kulturkrig. Men i botten handlar ju det här om Sverigedemokraterna. När man lyssnar på den här utfrågningen så är det ju uppenbart att Centerpartiet, som sägs vill ha liksom hjärtat i den ekonomiska politiken, allt det man vill göra, sänka skatter, försämra A-kassan till viss del, Det man står närmast i politiken är de till höger. Så det är egentligen bara Sverigedemokraterna som står i vägen för det samarbetet. Så att, ja, på ytan kan det låta som att man pratar om ekonomiska reformer, men i själva verket så är det här vänsterblocket väldigt... Man kommer ju blockera varandra. Vi har ju då... det är viktigt för företagarna, säger Elisabeth Thand-Ringqvist, samtidigt då som Nooshi Dadgostar vill bötfälla ICA-handlare som höjer priset för mycket på bananer. Det är enorma ideologiska spänningar i den här konstellationen.
Mm. Sina Andervani, ja. Vad säger du?
Nej, men jag tror att där håller jag faktiskt inte riktigt med Patrik. För att om man tittar på de här voteringarna som vi har haft nu senast, när Centerpartiet faktiskt har stått med oppositionen, när det har handlat om återvandring, det har handlat om strypt migration, det har handlat om hur länge man ska vänta till exempel innan man kan ansöka om medborgarskap. Där har ju Centerpartiet faktiskt röstat med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet och försökt hitta en kompromiss där. Och Och det är rejäl politik. Man kan också se det som arbetsmarknadspolitik. Men absolut, det är ju ett spritt språngande borgerligt parti. Man ska inte tro att Centerpartiet är något vänsterparti. Däremot så är det de håller på med nu, det är faktiskt ett rent så här, mobiliseringsval. Alltså de pratar inte som Stureplans Centern höll på, utan de pratar om så här, det är landsbygd, det är kossor, det är nu ska vi mobilisera de här väljarna. Och det tycker jag också är en ganska stor skillnad från tidigare.
Gustav Lindskog, vad säger du om den analysen där, att man, det är mobiliseringsval?
Jag tror att det stämmer mycket, och framförallt när man pratar om de här sakfrågorna. Jag håller inte riktigt med om att det är en kulturell skillnad mot Sverigedemokraterna så mycket som det är en sakpolitisk. Jag tror att Sverigedemokraterna har ju gjort att den här regeringen har fått mycket mer illiberal ekonomisk politik än vad den hade haft annars. Sen så tror jag att det här mobiliseringsvalet, absolut. Man pratar om landsbygdsfrågorna, man har liksom ekonomisk reformpolitik, till exempel att man ska kunna beskatta säsongsjobbare i de kommunerna där de jobbar, och att man ska kunna låta skatten på vatten- och vindkraft vara kvar i kommunerna där vattenkraftverken och vindkraftverken står. Och jag tror att det är liksom en ganska gedigen reformagenda som verkligen bottnar i den här centerpartistiska myllan.
Men jag tvivlar inte på att Centerpartiet har många idéer. Det är alldeles uppenbart när man lyssnar på Elisabeth Tannqvist. Frågan är ju, hur ska hon få genomslag för den politiken tillsammans med de här partierna? Och absolut att det finns en samsyn när det gäller migrationen. Till viss del också om klimatet, även om det finns en stor skillnad i synen på skogen. Men när det gäller då den ekonomiska politiken, som Elisabeth Tannqvist säger är hjärtat i politiken, då är det verkligen långt ifrån. Och jag tror man på ett sätt drömmer om ett nytt januariavtal. Men då är skillnaderna, då så hade man Liberalerna med sig. Då hade man också ett vänsterparti som gick med på ett januariavtal bara tack vare en lapp som vi aldrig skulle få se. Den här gången så är man i en betydligt sämre position. Det är inte, man kan inte med trovärdighet hoppa över till den andra sidan. Så att man kommer nog inte få så mycket gehör för de här långa listorna som man ändå har knoppat ihop.
Det var det jag tänkte fråga dig, Gustav Lindskog, där. Alltså handen på hjärtat, hur mycket kan de få igenom av sin politik på rödgröna sidan?
Det, som jag ser det, så är det inte liksom att det finns en... Man kan inte sikta på en bestämd slutstation. Däremot så kan man kolla efter i vilken riktning bussen ska åka. Och jag tror att de här liksom redogörelserna för sänkt skatt, A-kassan och karensavdraget, det är liksom en utgångspunkt som man har med sig för att folket ska kunna få rösta. Och sen så kommer styrkeförhållandena mellan partierna avgöra vad det är som går igenom efter valet. Jag tror att alla är liksom fullt medvetna om det. Det är liksom, man ser inte heller att det är inte fixt nu vilket block som kommer vinna och vilka som kommer få ministerposter. Jag tänker att inställningen inför valet är att bestämma åt vilket håll bussen ska och inte var slutstationen är.
Men om man tar en sån buss då, som är hyresfrågan till exempel. Under januariavtalet så var det marknadshyror som man bestämde om. Nu har Elisabeth Tannqvist gett upp det på förhand, och sen så sätter man sig då och förhandlar med en konstellation med Vänsterpartiet som vill då ha hyresstopp, att man ska frysa hyrorna. Så att man kommer börja förhandlingen på väldigt mycket minus. Det är den poängen jag försöker göra här.
Jag tänkte att vi skulle också återkomma till de hjärtefrågorna som vi hörde i morse i partiledarutfrågningen. Gustav Lindskog, om vi börjar hos dig med att Centerpartiet går till val med löftet om att sänka arbetslösheten och skapa 150 000 nya jobb nästa mandatperiod, där ett av huvudförslagen är att sänka skatten på arbete. Ser du det som vägen framåt?
Det gör jag. Man kommer ju återigen fastna i det här som Patrik pratar om med förhandlingarna med Vänsterpartiet, där man står långt ifrån varandra. Men jag tycker att det är bra att det finns ett alternativ som står för att vi måste få igång den här ekonomin med liksom förutsägbara och låga skatter på den första inkomsten till exempel. Så jag tycker att det är bra att den frågan får mycket utrymme. Jag är också beredd på att det kommer inte gå hela vägen i någon förhandling någonstans. Men jag är väldigt tacksam att det finns någon som lyfter det här och driver det väl.
Och Sina Aldevani, vad tror du då om möjligheterna där, om vägen fram är att sänka skatten på arbete?
Nej, alltså det är ju toppen med nya jobb, men där tror jag verkligen att de har en uppförsbacke. Och som sagt, det är ett ekonomiskt högerparti och de ser ganska långt ut i höger med den politiken. Och därför så tror jag att man också ska hålla ögonen öppna, för att är det så att det skär sig för mycket framåt, då är det inte heller helt, det är inte helt irrelevant att de skulle börja titta på, okej, men skulle vi kunna få någon typ av så här allians typ av regering, kan vi efter halva mandatperioden, så kanske de börjar flirta med Moderaterna och Kristdemokraterna för att få igenom den politiken. Så det här är ju inte liksom ett perfekt äktenskap, långt ifrån. Jag tror det enda vi vet nu är att de är kompromissvilliga och att det är mycket färre, om ens några, röda linjer jämfört med Annie Lööf. Men det blir nog svårt, och det beror också på, som sagt, alltså som har sagts tidigare, styrkeförhållandena mellan de här partierna.
Patrik Kronqvist, politisk redaktör på Expressen. Man vill också strama åt A-kassan, förutom att man vill sänka skatten på arbete. Hur ser du på de här förslagen?
Nu har man gjort en A-kassereform ganska bra redan, tycker jag. Så det är inte den viktigaste frågan, tycker jag. Men däremot, skatten på arbete tror jag är viktig. Och om man tittar på produktivitetskommissionen till exempel, så lyfter de ju fram att vi har en alldeles för hög beskattning för personer med det som kallas för höga inkomster i Sverige, kanske då över 67 000. Så där tycker jag att Centerpartiet har identifierat rätt politik. Men återigen, nu känner jag att jag upprepar mig själv, men här, man pratar ju om miljardärskatt och de rika ska betala mer. Och det är 3-1 i den frågan, så att man kommer nog inte få så mycket genomslag för det.
Så inga perfekta äktenskap. Vi får se hur det går, helt enkelt. Patrik Kronqvist, politisk redaktör på Expressen, oberoende liberal. Sina Aldevani, ledarskribent på Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Och så Gustav Lindskog, politisk redaktör på Östersundspostens centerpartistisk tidning. Tack allihop.
Tack.
Tack.
Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Mårten Ferlin, sändningskoordinator Anna Björk och tekniker Liv Fredén.
Och vi ska till Israel, där konflikten mellan det religiösa och det sekulära blir allt viktigare inför valet. Netanyahus regeringskoalition är beroende av stöd från de ultraortodoxa.
Frågan är om han kan lita på dem den här gången. Vår utsände Mattias Pleijel besökte en brännpunkt där konflikten märktes tydligt, ett lördagsöppet café i centrala Jerusalem.
Shabbos, Shabbos, jiddisch för sabbat, hörs från skruvlockiga män på bakgatan i centrala Jerusalem. De är svartklädda, vissa i kostym, andra i sidenkaftan, med kippa, filthatt eller enorma pälsmössor. Hundratals har samlats framför en gränd som vetter mot en innergård.
Och hela tiden så står ju då motståndarna, eller de som försvarar det här kaféet, står alltså bakom polisens avspärrningar, bakom kravallstaket, håller upp skyltar och ropar slagord.
Sekulära och ultraortodoxa lever vanligtvis parallella liv på Jerusalems gator. Nu står de ansikte mot ansikte och skriker på varandra. Som två fotbollslag separerade av kravallstaket och polis. Och där inne på gården, bakom glasdörrar, under ljusa valv, bredvid studenter som gör läxor vid borden, så sitter skälet till all uppståndelse.
So my name is Yoel Ben David, and I am the manager, the owner of the coffee shop.
Joel öppnade ett café för bara några veckor sedan. Idén att servera fika på sabbaten, den judiska vilodagen.
On Saturdays, Jerusalem's pretty boring. It's pretty closed down. And so we wanted to have another place open so people could come and relax and spend their Saturday outside.
Men bara 3 kvarter bort ligger den ultraortodoxa stadsdelen Mea Shearim. Varje lördag sen fiket öppnade har männen dykt upp som kräver att Joel ska stänga. Härom veckan så blev det kritiskt. Poliserna på plats var inte tillräckligt många och kunde inte hålla emot.
De ultraortodoxa männen lyckades ta sig in på gården fram till kafédörrarna.
And they were banging on the windows. They were screaming, they were shouting, they were pushing, they were hitting. It was a, you know, a violent scene. It was almost life-threateningly scary.
Protesterna kring Joel Ben Davids café har blivit brännpunkt för en strid mellan ortodoxa och sekulära i Jerusalem och i hela landet. På den lilla innergården dyker numera aktivister och politiker upp från hela Israel för att demonstrera och visa sitt stöd. En av dem är advokaten Liron från Tel Aviv.
So it's not just a coffee house, you know, that they're trying to shut down on Shabbat. It's not. It's your lifestyle. It's your lifestyle. They're saying to you, the way you live is wrong. You need to be like me.
There's a huge abyss now that I don't know how we're gonna get over.
Laura Wharton är statsvetare vid Hebrew University i Jerusalem och forskar om statens förhållande till det religiösa. Hon är orolig för vad hon kallar en avgrund i det israeliska samhället mellan de ultraortodoxa och alla andra, även mer moderat religiösa.
They're scared, upset. I think they also, you know, they don't really know what to do.
Många i den ultraortodoxa gruppen är rädda och arga just nu, säger Laura Wharton. Rädda för att deras avskilda och religiöst inrutade livsstil ska undergrävas av lördagsöppna kaféer, en planerad spårvagn genom ultraortodoxa stadsdelar i Jerusalem och kanske framförallt av lumpen. Undantaget för de ortodoxa att göra värnplikt har blivit allt svårare att upprätthålla sedan Hamas terrordåd 2023. Härom året så slog Israels högsta domstol fast att det är olagligt att undanta de ortodoxa från värnplikt, och trots löften till sina ultraortodoxa stödpartier så har premiärminister Netanyahu inte fullföljt att ändra lagen.
And it's also really a shock to a lot of the secular and religious population.
Men rädsla finns också på den sekulära sidan, säger Laura Wharton. En rädsla för att Israel som stat ska luta allt mer åt det religiösa. På grund av sitt höga barnafödande så växer den ultraortodoxa gruppen mycket snabbt. Idag utgör de 14% av befolkningen. År 2030 så räknar man med att var femte Israel kommer att vara ultraortodox. Dessutom så finns en upprördhet i breda grupper från sekulära till moderat religiösa över vad många ser som bidragsnyltande. Många ultraortodoxa lever nämligen på statliga bidrag för religiösa studier istället för att jobba.
We spend billions of shekels a year supporting this way of life, and it makes people very, very angry.
Hello. I'm from Swedish Radio. My name is Mattias.
Jag försöker flera gånger prata med några av de ultraortodoxa killarna som protesterar utanför kaféet. Det går sisådär.
We don't want to talk with you. Fuck off.
Okay.
Istället träffar jag på Gildai, en vitskäggig man som står och delar ut bönekapslar utanför köpcentret Mamilla nära Gamla stan i Jerusalem. Han tillhör Chabad Lubavitch, en av de snabbast växande ultraortodoxa rörelserna i världen, vars gula flagga vajade över protesterna utanför kaféet. Han är emot våldsamma protester, säger han. Alla ska ha rätt att leva som de vill. Klyvnaden mellan det sekulära och religiösa finns i samhället liksom inom varje jude, säger han, och tecknar ett litet valv ovanför oss med sina händer.
How are you going to solve this if we just take this question about being open on Saturdays? How can you solve this? They want him to close, he wants to stay open on Saturdays.
By love. The solution is compassion. That's the solution.
Men statsvetaren Laura Wharton tror att det kommer att bli tufft att läka motsättningarna i det israeliska samhället. Förr eller senare så kommer politikerna att tvingas skära i bidragen till de ortodoxa och tvinga dem att göra militärtjänst. Hur man ska göra då med alla unga män utan arbete och mycket liten vanlig skolgång, ja, det har hon ingen riktigt svar på.
I think there will be a lot of conflict, and I think there are going to be a lot of young people having a very hard time trying to find their way in the world.
Reporter här, det var Mattias Pleijel, och vi fortsätter med en annan konflikt som skapar spänningar.
Israeliska bosättare på Västbanken har belägrat palestinska familjers hus sedan i söndags, och det här har väckt upprördhet och en avsky internationellt.
Lina Mahlers, Mellanösternkorrespondent, vad är det bosättarna har gjort?
Familjerna berättar att de kom då i söndags och slog upp ett tält utanför deras hus. Att de kapade av vägarna så de inte kunnat få in någon mat och förnödenheter. De ska också ha kastat stenar mot familjerna som nu är omringade av bosättare. Och de säger att det här har egentligen pågått sedan i januari. Att de redan då började med olika former av trakasserier. Men att det är först nu de har blivit helt instängda i sina hus och inte kan ta sig därifrån.
Och varför då har bosättarna försökt eller isolerat de här familjerna?
Familjerna själva är övertygade om att de vill tvinga bort dem från deras hem. De har också kapat elen. Nu har de solceller som de har en viss eltillgång till. Men det här är ju en fortsättning på det upptrappade våld vi har sett på Västbanken de senaste månaderna med bosättarvåld. Bara för ett par veckor sedan så var det en annan familj som vars hus då omringades av bosättare bara i en by alldeles precis intill.
Vad vet vi om de här familjen?
Det ska nu vara 11 personer som är instängda i ett hus. Det var från början 3 hus. Men idag så berättade en av de här familjemedlemmarna för mig att armén kom och sa åt dem att de skulle lämna sina hus. Och att de då vägrade lägga upp madrasser framför husen och att de då fick vara kvar ett hus. Så att de ska nu vara 11 familjemedlemmar där. En flicka var sjuk, en 2-årig flicka var sjuk för några dagar sedan. Hon har förts till sjukhus då via Röda Korset. Men de andra är kvar i huset. De som inte då evakuerades, de här sjuka barnen och deras mammor.
Ska vi lyssna till vad de säger?
Ja, vi kan höra vad en man berättar här.
لحد الان المستوطنين متواجدين تحت بيت جيراني 4 مستوطنين بتحركوا هسه ومش عاملين لهم شيء يعني لحد هسه احنا محاصرين لا قادرين لا نطلع ولا ندخل.
Ja, Khosai som han heter berättar här att bosättarna fortfarande finns nedanför hans grannars hus. Han säger att de inte har gjort någonting men att de nu varken kan ta sig in eller ut, att de är belägrade.
Och hur har Israel reagerat eller agerat?
Först så kom det en ganska ovanlig aktion, faktiskt en del sammandrabbningar mellan då bosättarna och den israeliska armén. Det var tårgas som den israeliska armén använde, och det har också varit väldigt hårda ord från armén om att det här är illegalt. Det här är ju bosättningar på Västbanken, och de har sagt att det här är illegalt och att de här bosättarna ska sluta. Med andra sidan så har det också varit videofilmer där de då har bett tillsammans med de här bosättarna utanför familjernas hus, och familjerna själva har inte sett att de har lyckats få bort bosättarna i alla fall. De sa att de hade visst hopp i början om att det skulle bli lugnare när militären kom. Men hittills så är de fortfarande kvar.
Mm. Också med oss på länk, Lisa Strömbom, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet. Du forskar om fred och konflikt i Israel och Palestina. Hur ska vi förstå det som händer?
Min analys är att det här är ju ett led i, precis som Lina Mahler sa här, en upptrappad situation på Västbanken där våldet blir allt mer uttalat, där extrema bosättare tar sig allt större friheter och där den israeliska armén då ibland försöker hålla emot och ibland inte. Men den breda bilden är ju att den här typen av extrema bosättare vinner mark hela tiden på Västbanken, och det gör ju palestiniernas livsvillkor på Västbanken nästan omöjliga i förlängningen.
Men och du, det där var, alltså du nämner ju också det med Israel som på något vis gått in och avbrutit aktionen, men vad ger du för det? Tyder det på att Israel försöker få stopp på det?
Alltså jag tror att Israel måste också internationellt visa att man tar krafttag mot de här. Många av de här är ju extrema bosättare som ägnar sig åt att sätta upp så kallade illegala outposts och så vidare. Och där brukar man ha en ganska hård attityd. Å andra sidan ska vi ju komma ihåg att vi har ministrar på viktiga poster som Bezalel Smotrich till exempel, som är en del av den här väldigt radikala bosättarrörelsen. Så att det finns ju splittringar även inom den israeliska eliten där en del tycker att det här ska hållas tillbaka medan andra omfamnar de här ganska så extrema försöken att då ta över mark från palestinier på Västbanken. Så jag tänker att det finns olika grupperingar där som ser olika på det här.
Och hur beroende är Netanyahu av deras stöd?
Netanyahu är väldigt beroende av deras stöd. Och där tänker jag, Netanyahu brukar vara väldigt tydlig med att särskilt de här extrema bosättarna, han brukar vara tydlig med att säga att de är extremister och att de måste stoppas. Men han är också väldigt tydlig med att peka ut att det är små grupper. Han erkänner inte det här bredare liksom, försöken då till markövertag på Västbanken i första taget. Samtidigt så måste han ju gå en svår balansgång för han är beroende av de här extrema partierna och det är val i höst och han kommer ha en ganska tuff situation så att han att gå ut och stenhårt mot bosättarrörelsen tror jag inte heller att han vågar i nuläget.
För det har ju kommit reaktioner, bland annat så har amerikanska ambassadören i Israel fördömt det här. Alltså kan det där ha någon betydelse?
Jag tror att det har ganska stor betydelse faktiskt, för vi har ju sett under hela året egentligen hur många länder, EU, även inom FN och så vidare, har fördömt det här eskalerande våldet och markövertagandet på Västbanken. Men från USA har det varit ganska tyst. Men här de senaste dagarna så har ju då Mark Huckabee gått ut, det är alltså USAs Israelambassadör, och fördömt det här, talat om de här bosättarna som terrorister. Det kan bland annat ha att göra med att en person i den här omringade byn också är palestinier med amerikanskt medborgarskap. Så att för ovanlighetens skull har vi hört väldigt, väldigt hårda ord från den amerikanska administrationen. Och där tror jag att Benjamin Netanyahu, lika mycket som han bekymrar sig inför valet i höst, lika mycket måste han försöka hålla sig hyfsat vän med Donald Trump, i och med att han nu på senare tid också har tackat nej till det här Donald Trumps då fred och eldupphör förslag och tillbakadragande från Gaza med Hamas. Så någonstans så måste han gå en väldigt svår balansgång här, där han å ena sidan måste hålla bosättarrörelserna och sina ministrar på gott humör, samtidigt inte uppröra USA för mycket.
Lina Malus, hur påverkar den här relationen mellan USA och Israel, alltså med fördömandet från den amerikanska ambassadören i Israel?
Ja, det var ju väldigt hårt med tal om terrorhandlingar och så vidare. Men det ökar ju på det här gnisslet som vi har sett de senaste månaderna med en del utspel från Trump med kritik mot Netanyahu. Så det förbättrar inte relationen.
Tack så mycket, Lina Malers, våran Mellanöstern-korrespondent, och också Lisa Strömbom, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, som alltså pratade om bosättarvåldet på Västbanken.
Studio 1 fortsätter efter 4:45 Ekot. Då mer bland annat om den strejken som ju blåstes av idag. IF Metall ska vi prata mer om i 17. Men nu är det 4:45 Ekot.
Här är Ekot 4:45. Facket avbryter strejken mot biltillverkaren Tesla efter nästan 3 år. Avrättningar planeras i USA idag för första gången på 16 år. Och så hör vi om en av de största artisterna på Way Out West som drar igång idag. I studion Alexander Ivanovski. Vi börjar med att Socialdemokraterna nu reagerar på Centerpartiets hållning i frågan om att avskaffa karensavdraget vid sjukfrånvaro från arbete. Vi hör Mikael Damberg, Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson.
Jag hoppas att fler partier väljer att dra färre röda linjer och mer är fokuserade på att det valresultat vi får efter valet, att vi måste ta hand om det och måste ta ansvar för det.
Det är bäddat för konflikt om karensdagen om oppositionen vinner valet om exakt en månad. Att ta bort karensavdraget är ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Igår sa centerledaren Elisabeth Tandringqvist i SVT att hon går i opposition om Socialdemokraterna envisas och det drabbar företagen.
Ja, då får vi gå i opposition.
I torsdagsmorgonens utfrågning i Ekot lät hon mindre kategorisk.
Kan Socialdemokraterna visa på en modell som gör att det inte drabbar företagen, då får vi diskutera det. Men det där är ju en förhandling som såklart är efter valet.
Mikael Damberg igen.
Jag lyssnar till allt hon säger och hon har ju sagt flera olika saker. Och jag hoppas att partierna inte drar för mycket röda linjer utan också är intresserade av att hitta lösningar på viktiga frågor efter valet.
Centerledaren upprepade i utfrågningen att hon inte vill se Vänsterpartiet i regeringen. Vänsterpartiets viceordförande Ida Gabrielsson kritiserar att Centern nu kommer med så kallade röda linjer, det vill säga ultimativa krav.
Så kan man inte göra om man är seriös, utan då måste man ju hålla ihop i en valrörelse.
Men ni har också röda linjer, som att vara med i regering.
Vi har en röd linje om att alla som behövs ska ingå i en regering, även vi. Centerpartiet har ju mer politiska röda linjer.
Också från andra sidan blockgränsen kommer reaktioner på morgonens utfrågning. Johan Britz från Liberalerna.
Tre vänsterpartier är fler än ett centerparti. För varje förslag som Centerpartiet lägger fram för att göra företagsklimatet bättre har vänsterpartierna tre förslag på hur företagsklimatet kan försämras. Därför kommer Centerpartiet behöva backa från sin politik och det har Elisabeth Tand Ringqvist visat idag.
Reporter Ivan Garcia. IF Metall avbryter alla stridsåtgärder mot Teslas svenska bolag från natten till onsdag den 19 augusti. Bakgrunden är enligt facket att Tesla har köpt ut alla IF Metalls strejkande medlemmar på företaget. Simon Petersson är avtalssekreterare på IF Metall.
Man har alltså betalat sig bort från att behöva teckna kollektivavtal. Det här är ju helt unikt på svensk arbetsmarknad.
Beslutet att avbryta stridsåtgärderna togs av IF Metalls förbundsstyrelse idag. Och från natten till onsdag nästa vecka upphör konflikten formellt. Enligt IF Metall innebär Teslas utköp att de tidigare strejkande inte längre är anställda på företaget. Och därmed finns det inte längre någon strejk som kan få effekt. Men enligt IF Metall betyder det inte att konflikten har lösts. Det finns fortfarande inget kollektivavtal på Tesla. Skillnaden är att facket inte längre har några strejkande medlemmar kvar på företaget. Har ni varit i kontakt med några av de här anställda då?
Absolut, vi har pratat med våra medlemmar kontinuerligt. Ja, det är jätteviktigt att säga för mig att vi har ingen, vi riktar inte udden mot medlemmarna i IF Metall här, utan det är upp till dem att ta ställning till om det som Tesla erbjuder är tillräckligt bra. Och vi har den största av respekt för deras beslut i den här frågan, utan vi riktar oss helt mot Teslas väldigt okonventionella strategi.
Hur ska ni arbeta för att förhindra att sånt här uppstår igen då?
Om en arbetsgivare vill bli av med sina anställda så kan man betala sig ur det. Det sker på olika sätt, men inte så här strukturerat och för att attackera en stridsåtgärd. Det finns inget vettigt sätt att runda det fenomenet, utan det här är någonting, en verklighet vi alltid har stått inför men aldrig har sett faktiskt.
John Pira, reporter. Statens haverikommission har undersökt fritidsbåten efter dödsolyckan utanför Körn och fått nya detaljer om vad som hände.
Ja, alltså vi har ju gjort iakttagelser på fritidsbåten.
Det säger Johan Albin, utredningsordförande på haverikommissionen, som menar att informationen kan bli en viktig pusselbit för att förstå vad som hände när lastfartyget och fritidsbåten kolliderade i Hakefjorden i slutet av juli.
Vi samlar in så mycket fakta vi bara kan från alla källor som vi kan komma på. Och det gör vi dels genom att titta på data från händelsen. Samtidigt så genomför vi också ett stort antal intervjuer med personer som på olika sätt har varit inblandade i händelsen.
I olyckan omkom en kvinna och ett barn som befann sig i fritidsbåten. En man och ytterligare ett barn räddades ur vattnet. Kaptenen på lastfartyget är häktad, misstänkt för vållandet i annans död och vårdslöshet i sjötrafik. Även en lots är skäligen misstänkt för samma brott. Båda nekar till brott. Haverikommissionen har också fått tillgång till den svarta lådan, alltså fraktfartygets färdskrivare. Och tillsammans med resten av materialet som samlas in hoppas man kunna klarlägga olycksförloppet, menar Johan Albin.
Jag har goda förhoppningar om att vi kommer kunna få en ganska detaljerad bild av händelseförloppet och de orsaker som låg bakom.
Reporter Josipa Kesic, P4 Göteborg. Vårdförbundet vill stärka säkerheten för ambulanspersonal. Tidigare har även ambulansförbundet krävt förstärkning av vaktbolag vid riskfyllda utryckningar i 5 regioner, detta efter mordet på en ambulanssjukvårdare i fjol. Sofia Godau är ordförande i Vårdförbundet.
Ja, så ingen ska behöva skadas eller riskera sitt liv när man rycker ut för att rädda andras. Så ambulanspersonalen måste kunna vara trygga på jobbet.
Stopp för ensamarbete i risksituationer, ökad grundbemanning och tillgång till patientjournaler i ambulansen är några åtgärder som Vårdförbundet vill se för att öka tryggheten för ambulanspersonal. Men också så kallad flaggning av adresser som kan innebära en risk.
Det är en prioritet tycker vi, och det måste införas för att just det här samarbetet och det här risktänket och möjligheten att förbereda sig är bättre. Så Vårdförbundet vill se en lagändring när det kommer till flaggning av adresser.
En utredare som regeringen tillsatt tittar just nu på frågan om flaggning och hur informationsdelningen mellan ambulans och till exempel polis kan bli bättre. Utredningen ska presenteras i mitten av oktober. Ambulansförbundet menar att polisens resurser inte alltid räcker till och att säkerhetsvakter kan användas systematiskt som ett komplement vid utryckningar. Björn Lilja arbetar som ambulanssjukvårdare i Region Skåne, en av regionerna som facket riktat kravet emot.
Om det är rätt att göra det känns inte riktigt rätt, för jag vet inte hur det skulle kunna fungera. Vi har ett samarbete med polisen idag. Där tycker jag däremot att man skulle kunna bli bättre på det. Där vi måste få en bättre förståelse från deras sida hur vi jobbar, vad vi har för verktygslåda med oss ut.
Det säger ambulanssjukvårdaren Björn Lilja i Hässleholm. Reportrar var Kristin Odén och Kristoffer Lieng, P4 Kristianstad. Vi blickar mot Storbritannien, för där avgörs idag om högerpopulisten och Reform UK-ledaren Nigel Farage blir invald i det brittiska parlamentet på nytt eller inte. I kuststaden Clacton hålls fyllnadsvalet och valfebern märks. Vår utsända i Clacton-on-Sea, Nicole Amiri, är nu med oss från Town Hall. Nicole, vad händer där?
Ja, jag skulle inte vilja säga att det är jättemycket aktivitet just nu. Det kommer väljare pö om pö för att rösta. Några av dem står här ute och pratar, annars är det väldigt många journalister och fotografer på plats. Vallokalen har ju varit öppen sedan 7 i morse och vakten här säger att det har varit full fart under större delen av dagen och att fler förmodligen kommer efter 17 lokaltid. Och vallokalerna de stänger först klockan 10 ikväll, så det här kommer fortsätta i flera timmar till innan rösterna börjar räknas.
Vad säger de som du har pratat med?
Ja, de flesta jag har träffat hittills har varit Reform UK eller Farage anhängare. Många säger att de fortfarande tänker rösta på honom, men det återkommer faktiskt också en ganska tydlig irritation över själva valet. Flera tycker att det är onödigt och några beskriver det som ett politiskt jippo, samtidigt som de tror att och hoppas att Farage vinner. Men här utanför Town Hall har jag faktiskt också stött på några som stöttar Count Boniface. De beskriver honom som något uppfriskande i ett ganska trött politiskt klimat, någon som driver med systemet och med Farage och samtidigt använder humorn för att peka på riktiga seriösa frågor.
Men den här skämtkandidaten Count Boniface, vem är det?
Ja, han är en satirfigur skapad av komikern John Harvey. Han har ställt upp i flera brittiska val tidigare. Han är utklädd till en soptunna och hans vallöften är medvetet absurda. Här i Clacton lovar han bland annat att nationalisera artisten Adele, alltså i princip göra henne statlig, och att bygga minst ett bostadshus som folk faktiskt har råd med. Men bakom skämten finns ofta en politisk poäng, och eftersom de stora partierna har valt att inte ställa upp i det här valet har Count Boniface blivit den mest uppmärksammade utmanaren till Farage.
Men Nicole, finns det någon annan som verkligen kan utmana Farage?
Nej, inte som det ser ut. Och det tror inte folk jag pratar med heller. Jag pratade precis med en som precis hade röstat på Count Binface. Och hon sa, jag tror inte att han kommer vinna. Men det är uppfriskande att ha någon som ja, men gör det här i protest mot Nigel Farage. Hon tycker ju inte om Farage, om man säger så. Så ja, nej, det är inte många som tror att han eller någon annan kan utmana Farage.
Det säger vår utsända i Clacton-on-Sea, Nicole Ameri. I USA planeras idag 3 avrättningar i olika delstater, vilket är första gången på 16 år. Det handlar om 3 män som dömts till döden för mord. Dag Blank är seniorprofessor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet.
Det är ovanligt. Det brukar oftast vara enskilda avrättningar på enskilda platser. Så att 3 delstater ska avrätta på samma dag, det är ovanligt.
Om avrättningarna av 3 morddömda män genomförs är det första gången sedan år 2010 som 3 personer avrättas under en dag. I USA ökade antalet avrättningar till 47 förra året jämfört med 25 året före. Och den republikanskt styrda delstaten Florida står för en stor del av ökningen, fortsätter professor Dag Blank.
De har en guvernör, Ron DeSantis, som är en stark förespråkare för dödsstraff. Och i Florida är det lite svårare att överklaga dödsstraff och DeSantis har en mer direkt inflytande där.
USAs president Donald Trump är också en tydlig förespråkare för dödsstraff. I hela världen avrättades minst 2707 personer förra året, vilket var en ökning med 78% jämfört med året före, enligt Amnesty International. Absolut flest avrättades i Kina och Iran. Och när det gäller USA tror också Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty International, att det finns politiska förklaringar till ökningen.
Jag skulle säga att det är president Trump som är den enskilt största anledningen och hans uttalade stöd för dödsstraffet. Och det indikerar väl just det här att Trump-administrationen är väldigt för dödsstraffet och uppmuntrar användningen av dödsstraffet.
Reporter här Katja Magnusson. Tillbaka till Sverige. Nu är musikfestivalen Way Out West officiellt igång i Göteborg. Och vid 7:00 den ikväll kommer den här artisten att inta scenen.
Sara Larsson alltså. Och det är något som Way Out West-besökaren Eva Hjortsberg är taggad på att se.
Ja, men jag tycker hon är jävligt cool. Hon har liksom alltid stått upp för sig själv och liksom kvinnokraft typ. Och så har jag liksom en häxa i mig som säger att Robin kanske dyker upp på hennes konsert. Och det vore ju riktigt ballt, för det är också en av mina favoriter.
Annie Torstensson är också på plats på festivalen idag och även hon är ett Sara Larsson-fan.
Ja, men jag tycker hon är så jävla bra. Så tycker jag att hela estetiken är ju klockren. Det är kul att det är så mycket färg och glitter. Och det är kul här på festivalen att man ser så många som också har liksom klätt upp sig just för Sara Larsson-konserten. De här ikoniska sminkningarna, mycket färg, mycket liksom tyger som fladdrar, volanger.
Och det finns en låt som Eva Hjortsberg hoppas på att höra extra mycket.
Oh, ja, men det är ju Midnattssan såklart. Ja, absolut.
Reporter Matilda Ronge, P3 Nyheter. Och till sist så avslutar vi med en väderprognos. I kväll och i natt i södra Sverige omkring halvklart. I norr halvklart i mulet med en del skurar, eller i främst Lappland tidvis regn. Tittar vi på morgondagen, Götaland får sol och tunna moln. I Svealand och på Gotland blir det växlande molnlighet. I Dalarna och Norrland blir det mer moln och några skurar. Producent för den här sändningen var Emil Östman. Och jag som presenterade nyheterna i Ekot kvart i 5 heter Alexander Ivanovski.
P1, Sveriges Radio.
Han förutsåg att slutet var nära. Idag fick han rätt.
Hör strejkforskaren om att IF Metalls Tesla-strejk är över.
Nigel Farage leder över Greve soptunna i Clacton, ett val som vissa avfärdar som jippo.
Maneter och sinande floder. Extremvärmen blottar svagheter i europeiska kärnkraftverk.
Trumps pressekreterare Caroline Levitt avgår. Hör om vad som gjorde henne till en av de stora magaprofilerna.
Studio 1, en timme till med Susanne Westergren och Ida Svonsbo.
Ja, fackförbundet IF Metall avbryter alla stridsåtgärder mot Teslas svenska bolag efter närmare 3 år av strejk.
Och detta utan att fackets krav på kollektivavtal fått något genomslag. Tesla har istället köpt ut alla förbundets strejkande medlemmar på företaget.
Vi har nu med oss Sherman Bender, utredningschef på Arena Idé och författare till boken Frontalkrock om Tesla-strejken. Du har följt strejken sedan dess början. Hur väntat var det här beskedet?
Ja, med tanke på utvecklingen de senaste veckorna och månaderna så är det tyvärr väntat och förstås väldigt tråkigt.
Mm. Strejken skulle ju ha återupptagits idag och inför det så var det många av de strejkande Tesla-anställda som sa upp sig. Varför då?
Ja, den bilden jag har fått av rapporteringen i media och en del strejkande som jag har pratat med är att i grunden ligger det liksom ett missnöje med att konflikten har pågått så länge och att Tesla vägrar att ge sig. Man känner att det inte finns förutsättningar att lyckas. Men på det har det kommit ett antal beslut som facket har tagit kring skatteinbetalningar för strejkersättningen till de strejkande som det blev en del administrativa problem med. Det har också varit ökade krav på att de strejkande ska infinna sig eller vara tillgängliga för fackligt arbete 40 timmar i veckan. Och sen nu på sistone, de senaste veckorna, så har det varit problem kring en ny strategi som man har kallat jojo-strejk, som innebär att man avbryter strejken så att de strejkande går tillbaka till jobbet och sen efter kort tid så tar man ut dem igen för att skapa problem, planeringsproblem för Tesla. Och den där strategin har många av mekanikerna svart ut i strejk varit emot, och den har genomförts ändå mot deras vilja. Och den har också tydligen enligt viss medierapportering kommunicerats dåligt. Så till exempel var det en mekaniker som fick veta via fackpressen att han skulle gå ut i strejk igen idag, inte via sitt fackförbund. Så det har varit en del saker som har gjort att missnöjet hos de strejkande har liksom ökat i förhållande till facket, när det tidigare liksom i huvudsak var riktat mot Tesla. Och då är det så att allt fler av de strejkande har känt att de inte vill fortsätta längre. De har ändå varit ute, många av dem, i snart 3 år.
Och då är det ju såklart svårt att hålla i en strejk om ingen vill vara med.
Ja, så som den svenska modellen är reglerad så får man faktiskt strejka utan att ha några medlemmar på en arbetsplats. Om facket anser att den arbetsplatsen behöver ha kollektivavtal för de som jobbar där ändå. Men IF Metall har en princip att de vill ha medlemmar på en arbetsplats om de ska vidta stridsåtgärder. Och helst vill de ha en ganska hög andel av de anställda som medlemmar. Och så som det har sett ut nu då, när Tesla har köpt ut... jag vet inte om de har köpt ut alla, men i stort sett alla de strejkande mekanikerna. Så de har slutat på Tesla, så anser väl facket att de inte längre har medlemmar att kämpa för, så att säga.
Mm. Till vilket pris? Har du hört någonting om summa?
Nej, jag har inte hört det. Det jag har hört är att det också har tecknats konfidentialitetsavtal, så att det är det som... Det är hemligt som avtalas, och jag tror inte att det är heller samma villkor för alla. Men jag vet inte det. Det kan vara så att jag menar, folk har olika anställningstider och har strejkat olika länge och sådär. Så att det är möjligt att villkoren varierar. Så. Men någon form av avgångsvederlag, förmodligen antal månadslöner eller någonting sånt, är det, skulle jag tro.
Men du, vad är din bild av, nu med tanke på hur det slutar, hur har IF Metall... vad får de ut av det här, eller vad är det, bara en stor fet besvikelse?
Nej, inte bara. Det är tveklöst så att det här är inte utgången som facket hade velat ha. Man hade målet att teckna kollektivavtal. Det har man inte lyckats med, så är det. Men det har skett vissa förbättringar av villkoren för de anställda på Tesla, som Tesla själva berättade om ganska tidigt i strejken, att de hade vidtagit för att matcha villkoren i kollektivavtalet. Och det skulle ju inte skett om inte strejken hade hade hänt och hade liksom uppmärksammat kollektivavtalets villkor. Så Tesla har gjort vissa förbättringar för de anställda på grund av den här strejken. Strejken har också medfört otroligt mycket uppmärksamhet i media, som till exempel det här samtalet. Men det har ju varit jättemycket skriverier och rapportering om strejken de senaste åren, både i Sverige och utomlands, vilket har ökat kunskapen om den svenska modellen. Och det har också belyst en del brister i modellen som har framkommit nu i strejken, som det här med skatteinbetalningarna och att trygghetssystemen inte riktigt är anpassade efter en så här lång strejk, som kan föranleda behov av att man ser över vissa aspekter av den svenska samhällsmodellen så att det inte blir svårt att strejka under vissa omständigheter. Så jag menar, den här strejken har bidragit till en del positivt, men det är en besvikelse sett till det mål som strejken hade, nämligen att teckna kollektivavtal, för det har man inte lyckats med.
Och förtroendet för facket då?
Alltså, det har gjorts mätningar under den här strejken av allmänhetens stöd för strejken, och det har varit väldigt, väldigt högt i alla mätningar som jag har sett som har gjorts. Jag har inte sett några förtroendesiffror, men i sommätningarnas liksom mätningar av förtroende för facket så har inte jag kunnat se att liksom, det har skett några kraftiga förändringar under tiden som strejken har pågått. Det finns ju ett motstånd mot facket förstås, och mot den här strejken, men det är ganska litet, och jag tror att det har minskat eftersom de som gillar Elon Musk har blivit allt färre under de här åren som strejken har pågått, och som Elon Musk har gått allt längre höger ut och öppet stöttat Donald Trump och högerextrema partier i Europa. Så hos den svenska befolkningen så har Elon Musks anseende rasat under de här tre åren snart som strejken har pågått. Så jag skulle inte tro att fackets anseende har skadats av strejken. Men sen av det här utfallet, det är ju alldeles för tidigt att veta. Så.
Mm. Jag kan säga det, vi söker ju Tesla för en kommentar också. Men i ett uttalande till TT skriver Teslas kommunikationsansvarig Maria Lantz att de välkomnar beskedet. Och att bland annat då att de menar på att våra avtal är likvärdiga eller bättre än de som omfattas av kollektivavtal. Vad sänder det för signal till andra storföretag?
Ja, men det där är två frågor tycker jag. Om jag tar dem en i taget, så huruvida deras villkor motsvarar kollektivavtalet, det får stå för dem. IF Metall och de strejkande mekanikerna själva menar ju att villkoren på Tesla inte motsvarar kollektivavtalet. Och även Medlingsinstitutet, som en statlig myndighet som reglerar förhållanden i konflikter på arbetsmarknaden, har också sagt att det inte är på det viset. Väldigt konkret har de till exempel inte alls den arbetstidsförkortning på Tesla, de anställda, som kollektivavtalet skulle ge dem. Det är också bättre pensionsvillkor i kollektivavtalet. Sen har Tesla andra villkor som är bättre. De får till exempel billiga aktieoptioner och de får ganska bra övertidsersättning. Hur man värderar det där, det kan man fundera på, men det är inte alls självklart. Men framförallt så ger inte en anställning på Tesla med nuvarande villkor då, utan kollektivavtal, den möjlighet till inflytande som man bara kan få om man har kollektivavtal enligt medbestämmandelagen. Så jag skulle säga att det som Maria Lantz säger där är inte stämmer. När det gäller vad det sänds för signaler till andra företag, då kan man ju konstatera att facken har visat med den här strejken att en arbetsgivare av Teslas storlek, och arbetsgivare av Teslas storlek i Sverige, arbetare på sådana företag har i stort sett 100% kollektivavtal. Så Tesla är en extrem avvikare. Och facken har visat att ett sådant företag som väger kollektivavtal, ja, då får vara beredda på en konflikt mot i stort sett den samlade fackföreningsrörelsen i tre år. Och det tror jag väldigt få, om ens något företag, skulle vara beredda till.
Du, jag bara tänkte på en sak som Simon Pettersson, avtalssekreterare på IF Metall, sa i vår förra timme, att de står bakom medlemmarna som tog det här beslutet att ta den här dealen och avsluta sin anställning. Vad tänker du om det där?
Ja, facket måste ju stå bakom det som medlemmarna vill göra, och är man i en förhandling med arbetsgivaren om villkor för att avsluta sin tjänst då, och vill ha hjälp av sitt fackförbund att förhandla ett sånt avtal, ja, då måste ju facket stå bakom det. Men jag vet inte vilken roll facket har haft där, så att jag kan inte riktigt kommentera det. Och det kommer nog bli svårt att veta det med anledning av de här hemliga avtalen som har tecknats.
Slutligen, det här att ett stort internationellt företag visar sig kunna sätta emot den svenska modellen, behövs det, som du säger, en hårdare reglering?
Ja, det är väldigt olyckligt att de kan göra det, men det är så vår modell är riggad. Och det är svårt att säga exakt vad som skulle behövas. Men jag har tänkt på tre saker som jag kan bara dra väldigt kort. En är att det behövs, tror jag, bättre möjligheter till internationella sympatiåtgärder mellan länder. Fackförbund i olika länder måste kunna stödja varann för att ett internationellt företag kan agera globalt, och det kan inte fackförbund göra på samma sätt. Det andra är, som jag sa tidigare, att trygghetssystemen och skattereglerna i Sverige skulle behöva ses över för att inte försvåra en strejk som pågår längre än bara ett par månader. Och det tredje är att, och det är mer en politisk fråga, att partier borde fråga sig om inte statliga subventioner till företag, särskilt miljöföretag som vill liksom verka för miljö, ja, och grön omställning och så, bör komma med sociala krav som till exempel kollektivavtal. Så det är väl tre saker som jag spontant tänker på.
Säger alltså Shaman Bender, utredningschef på Arena Idé och författare till boken Frontalkrock om Tesla-strejken. Tack för att du var med i studiet.
Och vi ska till den brittiska staden Clacton nu, för där pågår fyllnadsvalet som ska avgöra den högerpopulistiska politikern Nigel Farage framtid i det brittiska parlamentet.
Mm. Nicola Lamiri, Ekots utsända, är på plats i Clacton. Nicola, augusti brukar kallas för silly season i Storbritannien. Det är sommarledigt parlament och oseriösa nyheter i media. Men hur mycket uppmärksamhet får det här?
Ja, men ganska mycket faktiskt, och det är svårt att tänka sig ett val som passar bättre in på begreppet silly season. Det är rekordmånga kandidater, 34, och Nigel Farage främsta utmanare, åtminstone när det kommer till uppmärksamhet, en man utklädd till en soptunna. Och Farage har ju själv utlöst det här valet när han valde att avgå efter granskningen av en gåva på 5 miljoner pund som han inte hade redovisat. Och han har gjort det här valet till ett test av väljarnas förtroende för honom och beskriver det som folket mot etablissemanget. Så det har fått stor uppmärksamhet nationellt, och jag har jättemycket journalister och media på plats.
Mm. Du har ju pratat med folk, vad säger de?
Många av dem jag har träffat, de stöder Reform UK. De tycker att det här valet är onödigt. Det är de öppna med. De tycker att nej, men vi behöver inte det här. Det här kostar pengar. Men vi stöder Nigel Farage och vi kommer att rösta på honom. Och de tror också att han kommer att vinna. Men de få Count Benface anhängare som jag har stött på, de tror ju också att Nigel Farage kommer att vinna och att han är stor favorit, men de ser honom som något uppfriskande, någon som en frisk fläkt som behövs här i Clacton.
Visst har du en röst som vi ska lyssna till?
Ja, det tror jag.
This man, Count Binface, he seems, with what my granddaughter told me, he seems to have what we're lacking of. We've been lacking for a long time now. Common sense. He does. He seems a clever man. She told me about him.
Ja, och det var Jenny Wingrove som jag stötte på här utanför Town Hall, vallokalen. Och ja, hon menar att det här behövs. Vi behöver ha Binface. Vi behöver någon som honom. Hon kunde inte riktigt säga vad det var med honom som var så bra. Men hon beskrev honom som intelligent och att han har läst på om Clacton. Hon själv är född och uppvuxen här, så hon uppskattade det väldigt mycket.
Men du, det här då, att Binface är Farage största konkurrent. Alltså, varför är det så?
Ja, och det säger ju ganska mycket om hur ovanligt det här valet är. Count Binface är en satirfigur som spelas av komikern John Harvey. Och han är faktiskt veteran i brittiska val. Han har tidigare ställt upp mot bland andra Boris Johnson, Rishi Sunak. Hans vallöften är medvetet absurda. Här i Clacton lovar han bland annat att bygga minst ett hus som folk har råd med och att nationalisera artisten Adele, alltså i princip göra henne statlig. märklig, men anledningen till att han plötsligt blivit Farages främsta utmanare är framförallt att de stora partierna inte ställer upp. En mätning inför valet gav Farage 73% och Boniface 20%, så det handlar mer om en protestkandidat än om att han faktiskt väntas vinna.
Säger Nicole Amiri, alltså på plats i Clacton. Vi har en gäst till med oss.
Nicolas Eilert är med oss, statsvetare och expert på brittisk politik. Det här jag måste bara, för det här som vi var inne på, flera stora partier väljer bort det här valet och kallar det här ett jippo för Farage. Vad tänker du om det där? Hur betydelsefullt det är?
Inte superbetydelsefullt skulle jag säga. Det är ganska klart att Farage kommer vinna. Det blir en ganska stor marginal. Den här skämtkandidaten kommer få några röster, men alla ska ha glömt bort hela saken inom ett par dagar skulle jag tro. Farage från början ville framkalla den här fyllnadsvalet för att signalera, kanske främst till journalistkåren och massmedia, att han har fortfarande starkt stöd bland den del av väljarkåren som stödjer honom. Och att de bryr sig inte om vad han betraktar som mediedrevet mot honom. Elitens mediedrev mot honom. Och den här taktiken var lite oväntad. Men nu när de övriga partierna valde att hoppa av och inte ställa upp med kandidater, då har det en ganska begränsad effekt. Mm. Så hela processen är nog ganska meningslöst faktiskt. Mm.
Samtidigt pågår det ju ett flertal parlamentariska utredningar av Farages finanser, och han har anklagats att använda det här valet som ett sätt att distrahera den brittiska befolkningen. Har han lyckats med det?
Inte särskilt väl, tror jag. Till den grad att många väljare är intresserade av de här skandalerna har de haft andra prioriteringar under sommaren. Det finns andra fokus i massmedien just nu här i Storbritannien. Jag tror inte att någon kan vara särskilt nöjd med den här situationen. Det har inte fungerat särskilt bra från någons perspektiv.
Mm. Och de här utredningarna kommer ju fortsätta även om han återfår sin plats i parlamentet i och med att vinna det här fyllnadsvalet. Vad innebär det för Farage att det fortsätter?
Ja, alltså det beror lite grann på det som avslöjas, det som utredningarna kommer fram till. Om det inte blir så mycket mer än redan känt, då kan det bli lite obekvämt för honom, lite pinsamt för honom. Det skulle till och med kunna leda till ytterligare ett fyllnadsval i just Clacton, där Farage är representanten, vilket skulle bli ännu mer tråkigt och jobbigt för väljarna att åka igen in till vallokalerna. Mm. Men i det stora hela tror jag att Farage är en ganska stark figur, stark karaktär, och det skulle behöva bli rätt många avslöjande för det här att kunna verkligen betyda slut på hans grej. Det kan skada honom, och det finns ett väldigt intressant och prekärt situation i brittisk politik just nu, så även en begränsad skada kan vara allvarlig för honom, men jag tror inte att det kommer att liksom sänka honom.
För partiet då? Reform UK, som annars har tagit mer och mer mark i. Hur påverkar det partiet?
Ja, alltså han är väldigt viktig för hans parti. Utan Farage kan partiet absolut fortsätta. Det finns andra erfarna politiker som förknippas med Reform UK. Men Farage är så känd att det blir en enorm förlust för partiet att bli av med honom, och även en skadad, politisk skadad Farage kan bli ett problem för Reform. Men det är ändå på 23, 24, 25% i opinionsmätningarna. Mm. Så det finns en del av väljarkåren som är väldigt förtjust i honom, och det förmodligen kommer inte förändras över en natt, nästan oavsett vad händer idag och eventuellt ett andra fyllnadsval eller efter utredningarna. Så det är fortfarande en ganska viktig spelare här på högerkanten i brittisk politik. Mm.
Och vi har ju sedan ett par veckor tillbaka en ny premiärminister på Downing Street, Andy Burnham. Har Labourpartiet fått en ny start som de var ute efter?
Delvis skulle jag säga. Mycket av hans, alltså han har en ganska grundläggande politisk kompetens som hans efterträdare saknade. Och han vill till och med faktiskt, han vill saker. Liksom, politiken är att vilja har jag hört någonstans. Och han vill saker. Han har policymålsättningar som verkligen betyder någonting för honom, som Keir Starmer saknade totalt. Så det är en väldigt stor fördel för Labour. Dessutom har han lyckats dra väljare tillbaka till Labour från andra partier på vänsterkanten. Så framförallt de gröna och liberaldemokraterna. Och om Labour kan framstå som den självklara alternativet på vänsterkanten och framförallt självklara alternativet till Farage och krafterna på högerkanten, då är Labours chanser fortfarande ganska relativt bra. Men alla problemen som Storbritannien och vilken regering som helst i Storbritannien skulle behöva hantera, liksom, kostnaderna för vanliga folk och för staten och den stora migrations utmaningen som är fortfarande lika het som alltid här i Storbritannien. De är kvar förstås. Så det finns både möjligheter och stora utmaningar för Labour fortfarande.
Tack så mycket, Nicholas Aylott, statsvetare och expert på brittisk politik. Och innan hörde vi Nicole Amiri, Ekots utsända i Clacton.
Rekordvärme har tvingat kärnkraftverk runt om i Europa att stoppa reaktorer när flodvattnet står för lågt.
Rumänien stoppade idag sin sista fungerande kärnreaktor trots att man i måndags sprängde en del av en kanal för att omdirigera vatten.
Mm, och i grannlandet Ungern håller man på att placera ut 80 meter långa pråmar för att höja vattennivån. Nästa steg är att frakta dit 150 000 kubikmeter sten till flodbarriär.
Mona Hambreus, klimatreporter på Ekot, är med oss nu. Ungerns premiärminister Peter Modgor säger att de beordrat arbete dygnet runt för att försöka höja vattennivån i Donau. Hur akut är situationen?
Ja, Ungerns enda kärnkraftverk med 4 reaktorer har varit nära att behöva stoppas helt och går nu på väldigt låg kapacitet. Jag såg någon siffra på 25% av full produktion. Så det handlar om att man inte får tillräckligt med kylvatten till kärnkraftverket när vattenståndet i floden är så lågt och vattnet också är varmt, det lilla vatten som finns kvar. För kärnkraftverk, de behöver väldigt mycket kylning för att inte överhettas. Så nu rapporteras det ju då om de här nödåtgärderna som ni nämnde i inledningen, att man ska försöka höja vattennivån genom att stoppa, så att säga, stora saker i floden för att dämma upp, man pratar om då pråmar och sten.
Mm. Hur beroende är landet av sin kärnkraft?
Närmare hälften av elproduktionen i Ungern kommer från kärnkraft, så det betyder väldigt mycket. Och enligt nyhetsbyrån Reuters så ska man ha bett enskilda konsumenter, både privatpersoner och företag, att minska sin konsumtion av el nu till följd av den här situationen.
Och som vi var inne på, det är ju inte bara Ungern som har drabbats. Alltså, vilka andra länder är det som är så hårt drabbade?
Ni nämnde Rumänien som ju då stänger ytterligare en reaktor helt, ett arbete som påbörjas idag. Och där är det också floden Donau som är problemet, att vattennivån i den floden är för låg. Men sen har man haft problem med kärnkraftverk även i Schweiz och i Frankrike. Och just Frankrike är kanske det som är mest kännbart ur ett europeiskt perspektiv, eftersom de är så stora producenter av kärnkraftsel och också i normalfallet en stor exportör av el till grannländerna. Och om den här tillgången nu stryps så kan ju det påverka hela Europas elpriser.
Mm. Och i Frankrike så är det ett ganska ovanligt hinder som ställer till det, maneten nämligen.
Ja, det är ju, de har ju många kärnkraftverk i Frankrike och flera har ju även där drabbats av lågt vattenstånd i floder. Men sen har de det här kärnkraftverket Gravelin vid nordkusten. Där har då maneter spökat och det tycks också vara kopplat till värmen då, att man får en blomning av maneter när havet blir varmare, ungefär som vi har algblomning i Östersjön. Och de här maneterna har blivit så många nu så att de har korkat igen filter i både in- och uttag för vatten i kärnkraftverket, och det har också lett till då minskad kapacitet.
Nu har ju du pratat om här hur man i Ungern uppmanar företag till exempel att spara el, men kan man se någon effekt på elpriser redan runt om i Europa?
Blir produktionen väldigt låg samtidigt som det också då är hög efterfrågan på el, så stiger ju priset. Det är ganska enkel matematik. Och normalt sett så är det lägre efterfrågan på el i Europa under sommaren. För mycket el går åt till att värma hus under en kall årstid. Men nu kommer, under de här hettan som har varit nu, så kommer ju också luftkonditionering starkt. Och det är ju både kopplat till det varmare klimatet och en förbättrad ekonomisk standard, att fler nu har möjlighet att skaffa luftkonditionering. Och det driver också upp efterfrågan på el och konsumtion av el. Så att på det sättet så är det ju dålig tajming att kärnkraftverken ligger nere samtidigt som det är varmt och efterfrågan blir stor. Och det här är ju också stora enheter, så att när ett kärnkraftverk ligger nere, då är det mycket produktion som faller bort på en gång.
Vi har också med oss Sanna Storm som är professor i tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Även svensk kärnkraft är beroende av stora mängder kylvatten. Hur sårbar är kärnkraften här?
Ja, först och främst är det ju lättare i Sverige eftersom vi kan använda havsvattnet för kylning, och då är det lättare att få det att räcka till, så vi drabbas inte på samma sätt av torka kanske som i de här exemplen som nämndes tidigare i inslaget. Men likväl behövs ju väldigt mycket, väldigt stora mängder kylvatten. Även här vi talar om till exempel för Forsmark 150 kubikmeter vatten i sekunden. Så att det är ju en slags liten flod som man behöver till varje kärnkraftverk, även om man tar den från havet så att säga. Och det som man kan göra när man använder havsvatten är också att man kan ta kylvattnet djupare ner i havet där det är kallare. Men det beror ju på hur kärnkraftverken är konstruerade. Väldigt många tar också ytvattnet direkt även från havet, och då blir det såklart också känsligare för temperaturökningar. Och ja, de här exemplen som nämndes tidigare, inslaget med maneter och att man har fått minska produktionen och så, det har vi också sett vid svenska kärnkraftverk.
Så det där med stigande havstemperatur kommer kunna bli ett problem för vissa svenska kärnkraftverk helt enkelt?
Det är redan ett problem. Vi har haft minskad produktion. Ja, framförallt märkbart var 2018 när det var en väldigt varm sommar. Och man kan säga att gränsen brukar ligga kring att systemet är konstruerat för max 25-26 grader i havet. Och blir det varmare än så kan man inte kyla effektivt, och då får man dra ner produktionen.
Och hur skulle du säga att man anpassar sig efter den ökade temperaturen när man bygger nya kärnkraftverk? Går det att göra det?
Ja, de saker som finns som man gör i länder där man inte har tillgång till havsvatten i samma utsträckning, det är att man kompenserar alltså begränsningarna i flodvattnets temperatur och tillgång då med kyltorn. Där man kan kyla vattnet oftast efter det har varit inne i kärnkraftverket, så att det man släpper ut inte är riktigt lika varmt, och på så sätt också håller nere temperaturerna. Men ja, när det gäller generellt så har vi ju den stora flottan av kärnkraftverk vi har är ju byggda för 40-50 år sedan. Då var det här inte en stor fråga om alls. Så att de existerande kärnkraftverk, tror jag, där handlar det om att anpassa till de nya förutsättningar vi har med minskade produktion, ibland stänga och ha beredskap också för maneter och annat som kan komma. Och när det gäller nya kärnkraftverk så känner jag inte till några direkta anpassningar, till exempel om vi tar ett närliggande exempel, den nya reaktorn i Finland som startade 2023, Olkiluoto 3. Där känner jag inte till några särskilda anpassningar, även fast Finlands andra anläggning Lovisa har haft problem med höga temperaturer på sitt kylvatten.
Mm. Vad tänker du om det då, att det inte görs anpassningar på det viset då? Med tanke på den utveckling man ser.
Jag tänker att det inte är så lätt att göra anpassningar. Det är ju kärnkraften är ju... den kärnkraftsteknik vi har idag är ju helt beroende av ständigt oavbruten tillgång till väldigt stora mängder tillräckligt kallt vatten. Och det är inte så lätt att hitta ett sätt att komma runt det, mer än att man skapar olika nödkylningssystem och beredskaper och anpassar då, drar ner produktionen eller ibland stänger helt, som vi har sett nu.
Säger Anna Storm, professor i temateknik och social förändring vid Linköpings universitet. Vi hörde också Mona Hambreus som är klimatreporter på Ekot.
Och det pågår ett arbete för att säkra dricksvattnet i Sverige. Klimatförändringar påverkar både tillgången och kvaliteten på vattnet. Småland är bland de områden som är särskilt utsatt i ett varmare klimat.
I det här reportaget som sändes för första gången i mitten av april får vi höra att lösningarna för att trygga vattenförsörjningen finns i nya vattentäkter och fler avsaltningsanläggningar.
Vet att det här är ju det som ligger under. Så ser det ut. Det är helt platt.
En soldränkt trädgård på det öländska allvaret. Pensionären Bo Strömberg hackar med spaden i jorden vid den gamla omgjorda gröna folkskolan där han flyttat in.
En stenplatta. Man har brutit sten här i byn i tusentals år.
Efter bara ett par decimeters skyfflande i det tunna svarta täcket kommer han ner till benhård vit kalksten som ligger som ett lock ner mot underjorden.
Så här är över hela tomten. Det här är uppmätt.
Öland är Sveriges torraste landskap. Och när det varmare klimatet kombineras med det tunna jordlagret blir tillgången på vatten ännu sämre.
Nej, den är dålig och det är bevattningsförbud. Vi gillar att odla, så... Ja, det är väl den blomman som har börjat växa. Ja,
Någonstans där under Bosse och hans kantstötta spade finns det eftertraktade grundvattnet. Påverkat liksom på så många andra håll i landet av just ett ändrat klimat. Och samtidigt hotas kvaliteten på grundvattnet genom allt vanligare tvära kast mellan såväl olika år som mellan olika extremväder. Inte bara av torka utan också av häftiga regn. Det konstaterar Sveriges geologiska undersökning, SGU, i en rapport från tidigare i år. Med varmare och mer extremt väder och med högre vattenuttag pågår nu jakten på flera ställen i södra Sverige efter fler källor. Efter nya vattentäkter. Som i småländska Vimmerby. Och där, i slutet av en snirklande skogsväg, inne i en ensligt belägen liten röd bod utan fönster och bakom dess oansenliga dörr döljer sig kraftfulla ledningar genom vilka vatten pumpas upp ur täkten nedanför.
Ja, egentligen är det ju mest rör och lite elskåp här, men här har vi ju en råvattenpump som pumpar in till vattenverket då, vidare då.
Kommunens tillförordnade VA-chef Fredrik Sjöstrand pekar på rattarna och mätarna där inne i vad som utifrån nästan bara ser ut som en bortglömd hemlig lekstuga ute i skogen.
Vi har tre täkter.
Fredriks chefskollega på Vimmerby Energi och Miljö, Sara Hellgren, fyller i.
Vi ser ju att vi har nivåer som är låga i samtliga täkter.
Och vad har det berott på?
Torrår och sen att vi har inte samma påfyllning på hösten. Alltså för tidigare har vi haft blötare höstar och blötare vintrar. Vi ser inte att vi får den återhämtningen som vi förväntar oss tidigare år på höstarna.
Som i år som snön som har kommit så har det inte varit samma påfyllnad.
Så vad är prognosen framåt då?
Ja, oroväckande.
Ja, så känner vi ju.
Någonstans behöver Vimmerby nu hitta mer grundvatten för dricksvattenbehoven, säger Fredrik Sjöstrand. Utan täkt blir det otäckt.
Nej, men vi tittar på nya platser gör vi, och som ska undersökas då och som ska provpumpas då för att se att det finns ett flöde och att det är tillräckligt mycket vatten då.
Jo, det har vi nog. Alltså,
eller har vi
ja, jag vet inte. Fråga mig inte.
Åter till norra Öland, där kampen om mer grundvatten också pågår. Ett dryga tiotal personer med Ölandskoppling möts upp på en mosse, på en gammal sjöbotten som redan på 1800-talet dikades ut för att ge mer jordbruksmark. De står i blåsten på Sankmarken och lyssnar på Kristin Bertilius för att lära sig bättre värna vattnet och miljön.
I det huvuddiket så tar Borgholm Energi ytvatten för att konstgjort infiltrera i sin grundvattentäkt.
Hon beskriver hur dikningsföretaget hon jobbar för försöker hålla mossen blötare och därmed minska problemen när mossen torkar ut. Det avgör nämligen mängder av näringsämnen från torven, av nitrat, av olika former av kväve. För att bromsa upp vattnet och därmed också näringsämnena grävs dikerna i kringelkrokar istället för rakt och som i olika etapper.
Alltså vi har kvar bottennivån och sen så grävde vi upp en terrass ungefär 15 cm upp. Vi ser ju att det kommer bli ännu sämre vattenkvalitet om det försvinner.
Men även när det finns någorlunda rikligt med ytvatten att ta är det generellt av sämre kvalitet än om det istället gick att ta vatten från en helt annan källa någon kilometer bort, en till synes oändlig havet.
Oj, här är också ett oväsen. Kan man gå ner här för trappan?
Ja, om du orkar.
Här vid den steniga stranden på norra Öland är motsvarigheten till Vimmerbys röda stuga i skogen en grå, likaledes fönsterlös bod vid havsbrynet. Och även innanför de väggarna, fullt med tjocka rör som suger in och pumpar upp vatten 700 meter ut i Kalmarsund på 28 meters djup. Det leder vidare till vattenverket i Sandvik, säger Tina Pile från Stora processhallen. Hon är chef för VA-produktion vid Borgholm Energi.
Här ser vi de olika reningsstegen som vi gör inne i verket. Det är olika filter, membran.
I ett varmare klimat med oförutsägbarare väder har flera kustnära kommuner i landet börjat fundera på att göra detsamma som gjorts på Öland och för övrigt också på Gotland. Att avsalta och rena havsvatten. Men mycket krävs i processen för ett bra resultat, säger Tina Pile. Bland annat då intag i havet från runt 30 meters djup.
Vattnet är mer stabilt på djupare nivå. Det är ungefär samma temperatur, det kommer inte ner några alger.
Behöver man tillföra någonting i vattnet efter att ha gått igenom alla filtreringar och filter?
Ja, det blir ju avjoniserat vattnet. Så då måste man tillsätta mineraler.
Var kommer de ifrån då?
Ja, som det är just nu så köper vi bulkform ifrån Italien, nerifrån Alperna.
Men det är ganska många ton som man använder då?
Ja, så man önskar att vi skulle hitta något ställe som vi kunde bryta sånt här själva i Sverige och göra det livsmedelsgodkänt.
Trots utmaningarna för att göra havsvattnet drickbart ökar alltså intresset för det. Öländska Sandvik, som var tidigt ute för 10 år sedan, får nu återkommande besök från andra kommuner.
Vi var ju och tittade på Gotland på deras lilla verk. De kom hit och tittade på vårat och sen har de byggt ett i princip likadant, fast lite större. Möbelånga har ju också byggt ett avsaltningsverk. Gästrik i vatten håller på nu också och bygger, och deras drifttekniker ska komma hit på studiebesök snart också. Kivik har varit här och väldigt många Blekinge kommuner har varit här och tittat. De har ju också problem med sitt dricksvatten.
Ja, reporter här var Anders Wennersten och det här var alltså en repris från den 16 april i år.
We'll begin today with a few scheduling announcements. Later this afternoon, President Trump will welcome the Los Angeles Dodgers back to the White House to celebrate their second consecutive World Series.
Ja, så där har det låtit när pressekreteraren Caroline Leavitt inlett de dagliga presskonferenserna sedan Trump återtog makten för snart 1,5 år sedan.
Mm, och nu avgår hon. Patrik Holmström, Ekots utsända i Washington, den yngsta presssekreteraren någonsin i Vita huset faktiskt. Varför avgår hon?
Ja, hallå där. Ja, jo, men det är klart, det här är ett oerhört krävande och utsatt jobb. Hon är inte den första som lämnat den här posten efter ganska kort tid. Men hon är faktiskt den som suttit näst längst. Ja, men det är ju utsatt. Dels när det funkar som det ska så är det ju ständigt ifrågasatt av oss journalister. Dels har ju presidenten Donald Trump är ju väldigt personligen väldigt engagerad i hur relationen med medierna ska skötas. Och han har säkert väldigt mycket synpunkter på det här jobbet dagligen. Men hon själv säger, hon fick ju sitt andra barn nu i våras. Och hon har skrivit på X att hon sedan dess känt att hon inte riktigt kan vara den mamma hennes barn förtjänar med det här krävande jobbet. Så därför har hon bestämt sig för att sluta nu i slutet av augusti.
Och Trumps relation till media är ju minst sagt komplicerat, och Leavitt har gjort sig känd för att inte hålla igen när det gäller att ta strid mot journalistkåren. Vi kan väl lyssna hur det har låtit.
That would propose perhaps criminal or illegal behavior if staff members were signing the president of the United States autograph without his consent.
Biden is on the record talking about issuing preemptive pardons to these people.
But was he aware of his signature being used on every single pardon? That's a question you should ask the Biden White House.
Is there any evidence on that he wasn't aware of it?
You're a reporter. You should find out.
Där hörde vi CNNs Caitlin Collins ifrågasätta Leavitts påståenden då om att president Biden inte var mentalt kapabel att signera sina dokument. Men det här då, alltså det hårda strider hon har fått tag i.
Ja, så är det. Och det hon lämnar efter sig är ju ett allt mer politiserat och splittrat pressrum i Vita huset. Hon var ju ansvarig bland annat för att Vita huset tog över ansvaret för presspoolen från Vita husets korrespondentförening. Och efter det så har man släppt in väldigt många medier och poddare som öppet stöttar presidenten och administrationen. Och samtidigt så har hon då, precis som du hörde, angripit dem som ställer kritiska frågor. Till exempel så var ju hon dessutom ansvarig för att begränsa Associated Press, alltså nyhetsbyrån AP:s tillträde till presspoolen när de vägrade kalla Mexikanska golfen för den amerikanska som administrationen hade bestämt här.
Mm. Och hur har hennes hantering av media liksom tagits emot?
Nej, men precis som mycket annat i det här landet nu för tiden så är det helt beroende på vilken politisk inställning du har från början. Och presidentens anhängare och presidenten själv, de hyllar ju henne för sin stil och att hon aldrig ger vika och istället går på offensiven när administrationen ifrågasätts. Av pressorganisationer och pressfrihetsorganisationer så har ju kritiken varit jättestark, eftersom administrationens sätt att hantera medierna ses ju som ett försök att tysta och begränsa den fria pressen och i förlängningen också då pressfriheten.
Och hon träffade alltså Trump 2015 första gången och sedan dess varit en alltså övertygad allierad. Vad har hon betytt för MAGA-rörelsen?
Jag tror hon har betytt ganska mycket. Hon har ju varit involverad i den, som ni sa, sedan unga år. Och så hon stod ju bland annat nära den mördade republikanska aktivisten Charlie Kirk och hans organisation Turning Point. Och hon har ju haft flera centrala roller. Bland annat var hon ju talskrivare åt Trump under hans första tid som president. Men hon har också jobbat åt en stor insamlingsorganisation för MAGA-rörelsen. Hon ställde till och med upp i val till kongressen. Men det var inte särskilt framgångsrikt.
Nej. Och nu framåt då? Vad blir hennes roll?
Ja, det är högst osäkert faktiskt. Vi vet inte. Trump själv säger att hon kommer att fortsätta som extern rådgivare. Hon är en väldigt uppskattad medarbetare, sa han. Så att man kanske kan gissa att hon hamnar i någon av alla dessa PR-konsultfirmor som finns i den här stan.
Säger alltså Patrik Holmström med oss från Washington, Ekots utsända. Tack så mycket, Patrik.
Och alldeles strax då blir det Ekot här i P1. Vad får vi höra om?
Där hör vi bland annat om att musikfestivalen Way Out West börjar idag med flera stora namn.
Mm, Sara Larsson bland annat.
Just det. Och efter klockan 18 så hör du podden Det politiska spelet som sig bör på torsdagar.
Ja, Ja, och med det så börjar det bli dags för oss att runda av den här sändningen idag. Producent idag, det var Mårten Ferlin. Och vi som sitter i studion, vi heter Ida Svansbo och Susanne Westergren. Tack så mycket för att ni var med oss. Vad har varit med oss här de här 2 timmarna?